finns det något härligare än att på morgonen vakna till ett Twitterflöde som fullkomligt kokar av frenetiskt fradgasprutande uppspelt skandalfrosseri? Nej, det gör nästan inte det. Otroligt välkomna ska ni vara till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och Björn Hedensjö, psykolog och författare. Det här avsnittet är en del av Riksteaterns kulturpoddfestival. Tillsammans med några andra av Sveriges mest engagerande poddar kommer vi den här veckan att prata utifrån temat Älskade skandal. Alla medverkande poddar hittar du samlade på riksteatern.se/kulturpoddfestivalen. Varför är vi så besatta av skandaler? Varför får skandaler oss att känna som lite bättre människor? Och hur kan du undvika att hamna i skandaler själv?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Ska vi börja i gammelgrekiskan?
Jag trivs så bra med att börja där.
Ja, visst,
i den gammelgrekiska myllan.
Ja. Ja. Du vinner en påse chips om du kan svara på vad ordet skandal kommer ifrån. Alltså vad det betyder, typ.
Fasen vad typiskt. För på väg hit tänkte jag så här, nu undrar jag inte, jag ska googla lite etymologi så att jag kan briljera. Men tänkte jag också att det var lite ofräscht av mig att vilja göra någonting enkom för att kunna briljera. Alltså googlade jag inte och därför har jag inget svar på den frågan. Men låt mig gissa.
Torskar en påse chips.
Ja, precis. Men låt mig gissa. Ja. Gissning kanske är rätt. Mm. Det kommer ifrån skandera som betyder utropa i jättehög volym.
Det var inte dåligt.
En halv chips. Ja. Halvchips.
Du kan få en sån liten påse snacks.
Det är ändå den som är godast.
Ja, precis. Nej, det kommer från grekiskans skandalon som betyder snara.
Snara?
Precis. Och då tänker man sig att kopplingen där är att man så att säga går i en moralisk fälla. Man snärjs med en snara.
Vem är man? Den som utför själva skandalen eller den som bevittnar skandalen och snärjs i dess intrikata, härliga, saftiga historia?
Utan den som går i skandalen så att säga. Och det som är lite intressant med det är ju
vet
att...
Vad då går? Kan Berlusconi när han gör sitt knas.
Ja,
han blir snarad av...
Av sin dåliga moral.
Ja, ja, ja.
Typ så.
Ja. Ah, begriper.
Så, nu är du med.
Mm, nu är jag med. Mm.
Chipslös men med.
Ja. På gravsten, tack.
Ja, och sen så definitionen, ja, de flesta har väl en idé om vad en skandal är, någon slags känsla för det. Men om man ska gå på en sån akademisk definition så tar jag SR und Hartungs från 2004.
Det är det man gärna gör när man ska ta något.
Då går man till SR und Hartungs. Tror jag tyska forskare då, som skrev så här. En intensiv offentlig kommunikation om ett verkligt eller inbillat brott mot acceptabelt beteende där konsensus är att det bör fördömas.
Ah, mm. Ja.
Så det just var ganska bra, jag tyckte jag fångade.
Verkligen. Ja. Nyckelgrej här, att det är inte en skandal om blott bara lilla fisförnäma jag tycker att det är fräckt att någon gör någonting.
Nej.
Upplevelsen av skandal är ju när vi... Hela gänget.
När det blir offentlig kommunikation om det.
Ja, och nu just när hela gänget tycker att det här är tvi vad det är.
Precis, så att Gudrun Schymans kissande i en blomkruka till exempel var ingen skandal i sig utan blev det. Alltså det var inte själva kissandet som var skandalen utan det var ju så att säga den offentliga storyn om det.
Mm.
Enligt SR
und Hartung.
Hartung. Ja, precis. Och har du någon favoritskandal?
För att jag ska kunna kalla dem favoriter så får det inte vara någon som skäms i dem.
Nej.
För när folk skäms tycker att det är så himla jobbigt. Det har vi pratat om tidigare, hur jag liksom är villig att förlåta Saddam Hussein bara för att han är lite smutsig och har en liten godis.
När han sitter i spindelhålet.
I spindelhålet. Jag är väldigt benägen att tycka synd om folk. Så att mina typer av skandaler kan bara röra personer som absolut aldrig skulle skämmas.
Nej.
Och då är det både en viss typ av... maktpositioner och kanske en viss typ av kön. Så Berlusconi har gjort väldigt många roliga, totalt skamlösa prylar.
Ska vi bara sätta det i kontext för de som inte vet vem han är? Alltså jag tänker, han var ju kanske lite mer en stor figur för 10-15 år sedan, eller hur? Mm. Regeringschef, högt uppsatt politiker i Italien, en profil i EU. På något sätt var han ju länge.
Och det här samtidigt när han liksom ägde i stort sett all italiensk media.
Ja, ah, just det. Precis. Egentligen någon slags föregångare till Trump,
ja,
kan man
exakt
säga. Och precis som Trump så kom han undan med fullständigt skamlöst beteende.
Ja.
Det finns ju ingen hejd på alla vansinnigheter han har hittat på. Och det som är så fascinerande med honom är att han är så fruktansvärt skamlös. Jag såg något klipp på honom bara här om året när han hade... Ja, men jag tror att det var typ en så här kvinnlig parkeringsvakt som stod och liksom böjde sig fram på någon trottoar som han då ställer sig och juckar mot.
Så passande.
Som om det var det mest självklara i världen och knatar liksom vidare. Väl medveten om kamerateam och fotografer och sådär som står på plats. Alltså han är helt skamlös. Och hans vanliga försvar är väl att nej, men jag älskar kvinnor. Jag älskar kvinnor så mycket så att det är därför som jag...
Men jag känner mig så älskad när jag hör om honom.
Ja, eller hur? Han har någon sån här story om sig själv att han är sån feminist för att han älskar kvinnor typ.
Ja. Ja, men det är precis det, är att det är definitionen av feminism. Älska att älska med kvinnor så mycket.
Ja, precis. Och det här ordet tragikomisk passar väl bra för att det finns ju massa tragedier i det här också såklart.
Jag inte minst för kvinnan i då parkeringstjänst.
Ja.
Finast i Italien. Förlåt, jag ska inte låta det här gå ut över hela Italien, men det säger ändå något att en av liksom landets främsta tycker att det där är hur man beter sig om man vill imponera.
Jag tycker
imponera.
Vi kan låta det gå ut över hela Italien, men vi väntar lite med det.
Ja, okej.
Okay. Vi kommer lite om en stund. Jag tyckte att en svensk skandal som jag tyckte var kul och jag känner väl lite som du att om det är någon så här stor tragedi i det så fastnar skrattet i halsen. Men en grej som jag tyckte var nästan 100% rolig, det var Jens Orback, minns du?
Om jag gör.
Han var ju journalist som blev jämställdhetsminister och var det en bit in på 2000-talet, det här var 2004-2005 kanske.
Mm.
Och han fick en intervju i... Ekot, Dagens Eko på radio.
Mm.
Han var på något vis lite trängd i debatten och utpekad som homofob. Problematiskt om han är jämställdhetsminister.
Ja, verkligen.
Och då för att bemöta den här kritiken så sa han i den här radiointervjun:
jag hade också en härlig syster till min mormor som bodde i Kanada. Hon bodde med en häst där. Jag tyckte det var underbart. Låt människor leva med vem de vill, hur som helst. Jag har inga synpunkter på det.
Bög, och, hästliggare.
Och då frågar den här ekoreporten: men var hon ihop med hästen?
Nej, men det sades just att hon levde ihop med hästen. De levde väldigt nära, de levde i några skjul där uppe. Och det var en nära relation och det verkade vara lyckosamt för båda.
Nej, men lite som det att vara gay.
Ja, precis, underförstått då.
Ja.
Och alltså, vad är det som är så kul med det här? Ja, men allt är kul med det här.
Allt är kul med
det här. Att han som jämställdhetsminister har det liksom dåliga omdömet att använda sig av den här liknelsen och att den i sig är så knäpp.
Nej, men den är jätteknäpp. Och det är också något med att det är inte att jag hörde om en som det är en syster till min mormor. Det är en sån liksom...
Precis. Både ett skjul med en häst. De hade
kronblomskt. Liksom. Ja.
Precis. Och, men sen så var det också väldigt roligt med reaktionerna för de var så fullständigt humorlösa. Gustav Fridolin och sådana här. Alltså, folk var så arga på honom. Men jag tyckte den var bara väldigt, väldigt rolig.
Ska jag berätta vad jag gjorde? Det här är alltså, det är riktigt nära inpå detta. För det här blåstes ju upp något enormt i medierna.
Ja.
Och svag som jag är för folk som hamnar i blåsväder. Det här var på den tiden när jag brukade spela skivor på Spybar. Av alla ställen, inne på Stureplan. Till sena timmar och det dracks drinkar. Så var det någon kväll när vi var på väg hem från detta. Och vid Kungsträdgården, svajandes på väg mot bankomaten, är Jens Orback. Det enda jag kan känna i det läget är en enorm värme.
Mm.
Så jag springer fram och liksom avkräver någon form av kram från Jens Orback. Alltså så här, åh Jens, du är så bra! Kan jag få en kram? Alltså, vadå så bra? Så bra på vad? På att vara jämställdhetsminister? Jag vet inte, det var enbart från min sida ett sätt att så här, show some support to my man Jens.
Blev det en kram?
Det blev en kram. Det fick jag leva med väldigt, väldigt långt efter det. Mina vänner att den här väldigt framprovocerade kramen skulle krama Jens Orback för att stötta honom.
Fint. Men du och jag sitter ju och myser här.
Ja.
Märker du?
Ja, vi vill inte, det är jättekul.
Vi vill inte sluta.
Nej. Det finns ju också en anledning till varför Riksteatern valde det här temat.
Ja, precis.
Nu kan man låta jättemånga poddar prata om samma tema samtidigt. Blir det inte tråkigt? Nej, inte om det handlar om skandaler.
Nej.
Thrilling.
Så är det ju. Så vi gillar dem. Och då så, jag läste en artikel av en forskare som heter Susan Collod som intresserar sig för det här ämnet. Och hon betonar lusten just. Så att här följer en lista på 5 sätt som skandaler får oss att njuta.
Nummer 1 på listan över varför skandaler får oss att njuta.
Skandaler är en ställföreträdande njutning av någon annans regelbrott.
Mm.
Är du med?
Ja, men varför då?
Nej, men enligt Colin här då, så du vet, vi sitter i våra konforma liv och lyder massa formella och informella regler och sådär. Och har någon slags inre längtan efter att kuka ur ibland.
Just det.
Och att då så att säga kunna liksom götta sig i att någon annan gör det.
Just
det. Men på säkert och behörigt avstånd. Att det kan finnas något njutningsfullt i det.
Just det, det är inte för inte som den där scenen i Falling Down.
Nej, just
det. När Michael Douglas drar fram sitt baseballträ och massakrerar sin dator i kontorslandskapet.
Ja.
Den blev liksom så ikonisk.
Precis.
För att vi alla kände att det där har vi ju känt. Men
kommer,
har inte gjort.
Kommer du på något annat sånt exempel? Alltså någon som har gjort något i offentligheten på någon gal eller vad vet jag. Som du har känt, åh vad skönt, vilken härlig grej. Vad härligt det där måste ha känts att vara så där olämplig.
Alltså, i populärkulturen så är det där en av de där liksom, alltså, nyckelscenerna. I all, alltså, du vet när det blir så här, den här tonartshöjningen i en tonårsfilm är ju när Elin går hand i hand ut från toaletten med sin älskling i fucking Åmål. Man bara, det här kommer det snackas om i skolan i evigheter.
Just det.
Eller liksom... Mm.
Precis, att, och också kanske att någon är sann mot sig själv på något vis. Jag ställer inte upp på era regler längre. Nu gör jag något skandalartat. Alltså, man kan ju sitta och njuta åt det revolutionära.
Yes.
Och det som de upplever. Så att det var en sån punkt.
Hello! Här är jag.
Nummer två på listan över varför skandaler får oss att njuta.
Skulle ni kunna flytta på er? Vi ska gå och knulla.
Njutning när någon annan bestraffas. Alltså ett slags moralisk njutning. Alltså det är väl på något vis kanske inte det allra finaste inom oss, men man fattar ju vad hon menar.
Verkligen. Men är det liksom en skadeglädje eller är det någon så här en lättnad över att säga, puh, det är inte jag. Eller är det liksom att här skipas rättvisa?
Här är det mer här skipas rättvisa som jag är ute efter.
Mm.
Och det är väl särskilt tillfredsställande då när det är en politiker som man inte gillar till exempel.
Mm.
Eller någon annan offentlig person som man inte har så varma känslor inför. Den gör bort sig och kanske blir av med jobbet eller blir allmän paria och sådär. Och man kan känna rätt åt den.
Just det.
Jag är baske med ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare.
Men Mona Sahlin, det finns ju gradskillnader mellan ett helgon och den nivå du har legat på. Kan en person som inte ens klarar av att hantera sina kontokort leda ett land?
Mm. Nummer tre på listan över varför skandaler får oss att njuta.
Njutning när någon kommer undan. Det kan ju då vara när någon så att säga, gör något skandalöst utan att straffas för det. Det tror jag... Att det kan liksom väcka någon slags frihetskänsla igen.
Ja, då det blir liksom någon slags underdog vinner vibb över det.
Mm.
Här är liksom David mot Goliat. Den lilla människan mot liksom mot samhällets normer.
Ja, precis. Jag tänker på en som har gjort det. Zlatan är ju en sån här person som har... Han bryter mot normer hela tiden.
Ja,
sen så, jag vet inte, det har inte varit så himla många skandaler kanske, men det är mikroskandaler på något vis.
Visst.
Och han kommer hela tiden undan med det och det finns något befriande i det.
Lite i samma familj är ju faktiskt hela Greta Thunbergs kampanjande. Alltså barn ska gå i skolan, punkt. Och sen så kommer en liten tjej och bara, hell no, I won't go.
Mm.
Och att det bara, nej, så gör man bara inte. Så, men hon gör det ändå.
Hon gör, det, kommer undan med det,
ja,
precis. Och jag tror att det kan ge oss en slags frihetskänsla. Det här är också möjligt, så att säga.
Bla, 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 bla.
Nummer fyra på listan över varför skandaler får oss att njuta.
Njutning i att vara i en position där man kan utdela förlåtelse. Alltså att man är moraliskt överlägsen.
Man får vara domaren Dömsson.
Man får vara domaren Dömsson. Precis, på moral high ground som de säger på engelska. Att man kan titta ner på den där kända personen.
Och nu är vi inne på något jätteintressant. Jag har olyckligt nog hamnat i en sån grej med en av mina vänner. Att vi har skapat en helt egen kanal där vi bara... Alltså, det är inte en helt enkelt, det är kanalen Instagram, DM, där vi sitter och dömer folk. Att du vet så här, vi triggar varandra något så fantastiskt att vi sitter liksom, om det är det någon som lägger ut någon muppig bild eller någon fånig dans eller vad, alltså tro mig, jag och Pip kommer att sitta och i DMs döma gärna.
Ni tar inga fångar.
Nej, exakt. Och då bara, men vänta, vad beror det här på? Varför sitter vi här och göttar oss så i... Att den här personen på Lyset filmade liksom lite väl mycket från någon konversation med sin äldre.
Slår ni uppåt så att säga?
Det blir ju aldrig uppåt så länge det är någon som har gjort något skandalöst. Alltså så här, när det är någon som har tabbat sig, då tycker jag att det spelar egentligen ingen roll huruvida den har högre inkomst eller är mer känd. Det är fortfarande en så här, nu sitter ju stackaren i skiten, men det döms. Det gör det. Och vad är det? Då är det alltså att man, genom att döma, så försätter man sig på en moralisk hög position och där trivs man med att vara.
Ja,
man slipper hata sig själv för ett litet ögonblick.
Precis, visst. Och sen så blir det också en slags maktposition. Eller
ja,
hur?
Att
rätt vad det är så sitter den här personen som man, skandal, ofta en offentlig, känd, framgångsrik person som alltid har varit över dig, så att säga.
Just
och
det.
Rätt vad det är så har, vad kallas en sån där, det blir en sån här gungbräda.
Ja, just det.
Så bara skiftar man position.
Just det.
Och tittar snett neråt på så, den här personen.
Just det, du vackra, underbara, talangfulla, witty popstjärna, bilder har läckt där du har ett finger upp i prutten eller vad det är.
Ja.
Haha, vem var bäst nu då?
Ja, men precis.
Usch, hemska, hemska människor.
Ja, även detta har vi i oss.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people.
Punkt 5 på listan över varför skandaler får oss att njuta.
Njutningsfull distraktion och kontrast, det vill säga, det är ju bra underhållning ofta. Alltså det är något som kan skingra tankar på allt tråkigt vardagsfix och jobb och hämtning och lämning. Och så man kan bara götta sig i en underhållande skandal.
Och det kan man ju säga, alltså med till exempel en sån som Trump, där så här, om vi bortser från eventuella liv han har på sitt samvete och pussis han har grabbat oönskat och så vidare, så har man ju haft många stunder av frossande i tok,
ja,
som ju faktiskt har skänkt en liten njutning.
Jag satt igår kväll med några kompisar och vi drömde oss tillbaka till för exakt ett år sedan. När det var den här Four Seasons Total Landscaping-dagen.
Och för dem, presskonferens hölls på, vad var det? Det var liksom en...
Jo, så här, om ni inte hängde med i det då. Så den här korrupta och osköna advokaten Giuliani, Trumps högra hand, kallade till presskonferens där han skulle, så att säga, ifrågasätta valresultatet där Trump hade förlorat. Så tror jag att det var. Och den skulle då hållas på Four Seasons hotellet, trodde alla. Då hade de med något magnifikt klanteri lyckats boka Four Seasons Total Landscaping, alltså någon trädgårdsmästarfirma långt utanför stan där i Washington, mellan en porrbutik och ett krematorium, tror jag att det var.
så att liksom, pumpigt,
all
Trump.
Världens journalister fick liksom resa till den här bizarra platsen. Och så genomförs den här farsartade presskonferensen. Undrar om det inte var på den som Giuliani började svetta så mycket så att hans hårfärg, hade nyss färgat håret, började rinna i såna här brunsvarta rännilar nerför ansiktet. Alltså det var som att man levde ett parallellt universum. Så knasigt var allt.
Skandal i skandal i skandal.
Skandal i skandal i skandal. Ja, exakt. Alltså det blir ju underhållande. Det blir kul. Så att dels man får underhållningen, man får också en kontrast till liksom egna problem kan liksom krympa.
Ja, just det. Just det. Det här sitter jag och gnäller för att jag råkade småfisa på middagen.
Ja, jag är i alla fall inte Rudolf Giuliani vars liksom hårfärg rinner ner för ansiktet just nu inför världens samlade pressuppbåd. Ja, så. Så att de liksom fem olika njutningsaspekterna tog hon upp i sin artikel.
Och vi vänder på ett blad och ser framåt istället.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. Men
Jag tycker också man ska ta upp något annat här, nämligen något som vi har pratat om tidigare. Vi har gjort ett helt avsnitt om vilken typ av beteende sätter en skandal igång hos oss, Lina. Nu har du faktiskt chansen att vinna en påse chips igen.
Den sätter igång kamratuppfostrande.
Mm.
Konformiteten, hålla sig på mattan, behöver göra så här gänget.
Det är nästan
för gör man så där så hamnar man...
Det är nästan så att jag vill ge dig en påse chips här.
Ja.
Du kommer få det.
Tack, tack. Och den första jag fick, den lilla.
Ja, så en och en halv dag.
Tack.
Det var skvaller jag tänkte på.
Men, som ju fyller den funktionen.
Alltså, som fyller den funktionen.
Kamratuppfostran och social
Exakt.
Kontroll.
Precis, så att bara för att repetera det då, och för de lyssnare som inte har hört det avsnittet, där har man ju sagt att en viktig funktion i språket är att kunna skvallra. Alltså skvaller tänker man numera på i forskningssammanhang som något i huvudsak positivt då.
Mm.
Att det har haft en väldigt viktig funktion för oss som art när vi har växt fram i de här små grupperna och allt större grupper där man behöver kunna hålla reda på vilka i gruppen som är rövar. Alltså skvaller är ett sätt att förmedla information om antisociala individer till andra.
Precis, att liksom hålla en socialt accountable. Alltså gör du stollerier så kommer det att läcka.
Och skvaller är otroligt effektivt. Det finns mycket forskning på det också som vi tog upp i det avsnittet, att det sprider sig väldigt fort. Ens rykte kommer att föregå en. Man slutar på arbetsplats A för att börja på arbetsplats B. När man börjar där så har folk ofta ganska bra information om vad man är för figur, om man håller sig på samma geografiska plats. Sådär. Så att skvaller är ett väldigt effektivt sätt att sprida information om vilka i en grupp som är rövar. Kort sagt så. Då.
Just det.
Och sen så ska man säga till skvallets försvar då att läste en studie nu att vi ägnar väldigt mycket tid åt skvaller. Män 55% av sin konversationstid går till skvaller, kvinnor 67%. Liksom social information. Man utbyter social information om andra. Och långt ifrån allt är negativt. Faktum är att det är en ganska liten del som handlar om att man så att säga rynkar näsan åt andras beteenden.
Det
var en metastudie från 2019 där det framkom att ungefär 15% av allt skvaller är negativt. Till exempel när man skvallrar om folks skandalartade beteenden. Och det man har kunnat se då i sån här skvallerforskning, det är att vi verkar må bra av det. Någon studie från University of Toronto 2012, och där kunde man, när man mätte hjärtfrekvens på personer medan de pratade och skvallrade. Och då kunde man se att när man kom in på negativt kändisskvaller så hade det ofta en lugnande
en
lugnande effekt. Alltså hjärtfrekvensen sjönk efter en stunds
skvaller. Efter ett gott skvaller.
Ja.
Men det här är ju intressant, för att jag har hela tiden tänkt, om man får dra parallellen skvaller och typ så här, snacka skit, vilket ju är liksom besläktat eller kanske till och med exakt samma sak, att man bara såg att den gjorde det där eller det där, så är det ju, det jag har tänkt är att det här får mig att tänka att nu gäller det att jag verkligen uppför mig, för att så som jag just gjorde, nämligen satt med den här personen och verbalt pekade finger, kommer andra att göra på mig om jag gör tokigheter.
Ja.
Och det bygger liksom, så blir det så här, ett läskigt övervakarsamhälle, ett samhälle där man liksom behöver vara lite rädd.
Ja.
Men här kommer du att säga att vi mår bra av det.
Precis. Och sen så...
Man kanske mår bra för stunden, kan det vara så? Ah,
så här.
Det... Där och då njutit, sen efteråt så bara, tänk om jag råkar göra det.
Så kan det vara, precis. Och vi har pratat om det i en hel del andra avsnitt, att folk som är väldigt negativa ofta får en sån stämpel. Alltså om man är en sån skitsnackarperson så kommer man att stämplas som en sån, ett spontan egenskapsöverföring tror jag begreppet är. Att om man använder väldigt mycket negativt laddade ord och sånt där, så andra kommer att liksom associera dig till det.
Ja,
du kommer få en
det.
Negativ vibe. Sådär. Så att det är ju ingenting att rekommendera.
Nej.
Men som sagt, det är bara 15% ungefär av allt skvaller är tydligt negativt.
Ja, men det är bra.
Ja. Och men det var bara intressant att se att det verkade ha en så att säga, lugnande effekt på de här försökspersonerna som fick skvallra om det. Så att om man tänker på det här skandal... När vi skandalskvallrar om kändisar och ministrar och Berlusconis och så vidare. Det är en ständigt pågående förhandling om samhällsnormer. Så kan man ju säga. Alltså, när det är på den här skandalnivån, det vill säga ett offentligt samtal om någons beteende, då blir det ett slags förhandling om vad som ska vara okej och inte.
Jucka mot parkeringsvakter. Ja, nej. Vad tycker vi?
Precis. Och där kan man ju se att det finns något väldigt tydligt kontextuellt i det skandalösa, så att säga.
Ja.
Faktum är att jag såg, det var någon intervju här med den italienska filmskaparen Paolo Sorrentino i New York Times, där han fick kommentera det här.
Mm.
Hur kan det komma sig att Berlusconi kommer undan med allt det här? Och hans svar var att that is because in Italy everyone loves a party.
Mm-hmm.
Det finns något kulturellt som gör att man har större tolerans för just hans typ av beteenden.
Mm. Party och fest och liksom liggeria och överflöd och allt sånt där har ju varit en väldigt central del av hans officiella publika persona. Men det jag hör lite i det här Everyone Loves a Party är ju också att alltså hans beteende och själva, ska säga, åskådarnas frosseri i de här skandalerna i sig är ett party.
Mm.
Förstår du? Att det inte bara så här, det är kul att Berlusconi har ett skojigt liv, utan att det också är,
det är kul att garva åt det här klippet, ja, på när han juckar mot en parkeringsvakt.
Ja. Ja. Och att bara det att vi nu sitter och fnissigt skrattar åt olika personers beteende är ju i sig ett party.
Mm.
Det finns ju samhällen där man är betydligt mer strikt hållen, där det skulle säkert tystas ner mycket snabbare såna här skandaler. Mm. Och det vore väldigt mycket tråkigare.
Jag tänkte, i Sverige hade ju Berlusconi varit inlåst i en container, bildligt och bokstavligt, eller kanske framförallt bildligt då. Men han hade ju absolut inte kommit undan med det här.
Silvio Berlusconi was sentenced to 4 years behind bars for tax evasion.
Not a day seems to go by without fresh revelations about Silvio Berlusconi's embarrassing telephone calls the prime minister made to a shady businessman back in 2009.
Call girls being hired to perform at these after dinner parties in the so-called Bunga Bunga room, where some of them, for instance, dressed up as Obama and engaged in sort of semi-erotic fondling of one another for the pleasure of the guests.
Och jag såg någon studie som visade Frankrike då, också kulturellt, där har man liksom en väldig tolerans för sexuella snedsteg.
Mm.
Och så. Och vad är det som gör saker och ting extra skandalösa?
Mm. Låt mig gissa, sexuella snedsteg.
Det där är lite olika, ska jag säga. Mm. Så det är inte helt glasklart. Jo, det var en kinesisk studie från 2011 som visade att om ens beteende, eller det liksom skandalösa inom citationstecken beteendet,
mm,
ju mer representativt det ses för en persons kultur, desto mer tolerant blir omvärlden. Hänger du med nu, eller?
Ja, nu är jag med. Ja. Nu tänker man promiskuöse franske mannen som är otrogen.
Precis. Det finns ju nästan en förväntan. Ja, om att
mer skandaligt om han skulle vara trogen.
Ja. Exakt, och samma med Berlusconi. Jag tänker att om man är en så här italiensk mediemogul, att vara lite Berlusconi-aktig, mm, ses nästan som en del av det paketet. Så att,
mm, om inte annat har han skapat det paketet nu.
Ja, precis. Så att det är ju en sån här grej då, som jag har sett flera studier på det temat.
Då betyder det att om man tänker på oss svenskar, att så här, en Victoria Silvstedt, låt säga att hon skulle... Rimligen att jag har sett detta, men typ, oj, jag var på stan i en klänning utan trosor under. Så bara, vardagsmat, hon, mm, är svensk.
Ja, precis. Mm. Att man kommer undan lättare då, ja. Mm. Och någon studie från 2013 här som visade att just hycklande, när någonting uppfattas som hycklande, så blir vi mycket mer dömande då.
Hörde jag katolska präster och dess relation till små pojkar?
Just det, precis.
Eller kapten klänning.
Visst. Man reagerar extra starkt, ja, på det. Och på samma sätt tror jag att folk på, så att säga, vänsterkanten döms hårdare för pengafiffel än folk
det
på högerkanten. Så mm. Man gör ett antagande, och om en person bryter mot det så blir skandalen extra stark då. Annat som spelar roll då, det är ju, har man sett i studier, en Batti et al. 2013 till exempel, att vad folk har för partipolitiska preferenser påverkar. Det kanske är ganska självklart, jag vet inte. Att man tenderar att vara mer förlåtande mot folk.
De egna.
Mot de egna. Vad tänker du om det?
Ja, alltså ge det ut på Twitter och du kommer att se det. Det är liksom det är tröttsamt. Hur när någon på motståndarlaget gör något, så är det liksom tvivale. Och sen sker det inom de egna, och då är det fullt förståeligt och inga konstigheter alls. om man liksom vänder ut och in på sig för att ursäkta beteendet.
Visst. Någon annan studie från 2012, Dancy, visade att, kanske inte så förvånande heller då, men att folk som har ett politikerförakt till att börja med, om man är ganska cyniskt inställd till politiken till att börja med, då dömer man mycket hårdare. Alltså man är mycket mer benägen att fälla än att fria.
Man är inte så intresserad av förklaringarna bakom eller att vara förlåtande när man avskyr.
Exakt så. Sen så har man sett också att det lokala politiska läget, alltså saker som arbetslöshet och inflation, hänger samman med att skandaler blåses upp mer. Alltså ju högre inflation och arbetslöshet i ett land, desto mer slog en skandal mot presidentens approval rating, alltså popularitet.
Man blev liksom lite mer dömande om man hade lite svajigare.
Det verkade så, ja.
Okej, okay, intressant.
Och i en översiktsartikel här som jag har läst då, så politiker som det handlade om som var involverade i finansiella skandaler dömdes hårdare än folk som hade varit insyltade i sexskandaler.
Dömdes hårdare, ja, men njöt vi mer av att läsa om dem? Hur var det heart rate hos läsarna?
Precis, förmodligen var det härligare att läsa om sexskandalerna. Men en intressant grej där, det är att när sexet handlar om maktmissbruk, då blev det annorlunda. Det anses vara det, så att säga, fulaste.
July of this year, Epstein was arrested on charges of sex trafficking and abusing dozens of underage girls. One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, has made allegations against you. She described dancing with you and you profusely sweating, and that she went on to have
There's a slight problem with the sweating, because I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time, and that was I didn't sweat at the time because I had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at. And I simply it was almost impossible for me to sweat.
Tror att det brukar påverka valresultat mycket?
Ja.
Det finns en klassisk studie på det från 1980, Peters and Welch. Alltså några år på nacken. De kunde i den här studien visa att de flesta amerikanska politiker som varit inblandade i någon typ av skandal blev återvalda. Men att det ändå hade en kostnad för dem, en 6-11% förlust i röst.
Vet du vad jag tror? Röstförlust. Då tror jag så här. Egentligen en 20% förlust i hur mycket folk gillade, men en 10% ökning i kännedom.
Ja.
Alltså att skandalen i sig skapade medvetenhet om att personen i fråga finns ens. Att det, liksom, det här med all publicitet är bra publicitet och så vidare.
Mm.
Att det var lite plus på den sidan och sen lite minus på gilleriet.
Ja.
Det är bara, ja, så här sitter jag och gör kalkyler.
Ja, visst. Det, jag tror att det ligger mycket i det. Och samma studie kunde visa då att på de här amerikanska politikerna så var moralskandaler av olika slag värre än finansiella skandaler. Och att på den här tiden, 1980, republikaner tappade mer röster än demokraterna gjorde. Där har ju någonting hänt, tror du inte?
Trump har nog så att säga lyft ribban.
Han har ändrat spelplanen helt på egen hand. Och han brukar ju själv säga, eller har sagt, han citeras ibland, för att ha sagt att jag skulle kunna skjuta någon på Femte Avenyn och fortfarande vinna val.
Och han har därmed också skapat svängrum för andra att följa.
Precis, och då blir det den här liksom förväntansgrejen. Att en republikan som beter sig knasigt, man tar inte lika hårt på det, kanske, som väljare. Man har en större tolerans för det. Spekulation från min sida nu då. Men om man tittar i det svenska politiska landskapet då, så är det ju ett faktum att sverigedemokratiska politiker är dömda för fler brott än någon annan.
Ja, men det är också brott som är så här, liksom, svinga järnrör. Alltså sånt som liksom för 20 år sedan hade varit så utanför the ballpark, så är det inte sant.
Och då tänker jag mig att då har man också en mycket större tolerans som väljare för den typen av beteenden där.
Ja, men det är ju så att höja ribban, liksom. Ska skapa svängrum.
Ja, men precis.
En till rolig skandal. Det är ju tweeten från Ralf Edström.
Ja, men gud vad kul.
Ja, okej, alla som lyssnar nu, stoppa bomull i era små söta smultronöron om ni inte klarar av runda ord. Sportlegenden Ralf Edström sitter hemma framför en fotbollsmatch. På Twitter så, jag tror han kommenterar den här matchen.
Okej.
Sen, mitt ibland dessa matchkommentarer, dyker följande tweet upp från Ralf rakt ut till allmänheten. Är det så fel att jag är så kåt på dig? Frågetecken. Och vill slicka och knulla dig skönt? Frågetecken, frågetecken. Kram är...
Så, superkommunikatören Tom Skård. Vad tänker du? Hur ska man som skandalperson, politiker eller annan, alltså någon som har trampat i klaveret och ertappats med det, hur ska man hantera det, tänker du?
Alltså, det brukar ju nämnas som liksom det mest skickliga krishanterandet någonsin, det som Gudrun Schyman gjorde efter det du lite kortfattat gick igenom här i början. När hon gjorde totalskandal på en biograf med anledning av alkoholmissbruk som liksom där och då blev allmängods. Och då kallade hon till, alltså så här, hon tog över ägandet av hela alltet. Kallade till liksom presskonferens, hade en utstakad plan för hur hon skulle göra och liksom la korten på bordet.
Det har ryktats och tisslat och tasslats en del om dig det senaste året om att folk har sett dig på fester, inte helt nykter. Vad ligger bakom det här?
Det finns en sanning i det. Och bakgrunden är, ja, varför man hamnar i situationer som man inte alltid kan bemästra. Det är ju en lång historia.
Och det brukar man alltid prata om, så liksom det skickligaste sättet att hantera det på. Men sen ska man också komma ihåg att generellt så, det går liksom inte att stoppa det. Har något smaskigt hänt, så går det inte att liksom stänga ner, försöka tysta, försöka hejda. Utan att liksom följa den Schyman nu erkänt väldigt skicklig medialt generellt. Att istället för att försöka tysta eller stoppa, då är det bara äga och kanske rent av försöka leda samtalet.
Ja.
På något vis. Kapitulera, erkänna och leda, skulle jag säga.
Ja, precis. Och det där har också forskningsstöd då. Ja, det fanns inte så himla mycket på det faktiskt, vilket de här artikelförfattarna har uppmärksammat. Men det var en tysk studie här där man hade ett fejkat case med en politiker som hade fifflat med, alltså tagit privat flyg på skattebetalarnas bekostnad. Och så testade man lite olika approach till den här händelsen från politikern. Men allt var bara hittepå. Runt 500 personer tror jag att det var. Och då visade det sig att det var mest effektivt att göra precis det, liksom ägare, erkänna att man har gjort fel.
Och där, viktig sak, inte säga så här, jag är ledsen om ni tog illa upp,
eller
om ni blev ledsna av att, alltså inget om ni, så här, jag är ledsen om ni kände så här, utan det du är ledsen över är det misstag du gjorde.
Ja.
Det är där ens ånger måste börja.
Precis.
Och inte i folks reaktion. Och, besviken över reaktion.
Och även detta hittade jag forskningsstöd för. Det var någon amerikansk studie som visade att det var bra att, så att säga, faktiskt lyfta det moraliska. Inte prata om kommunikation utan prata moral, så att säga, i det läget då.
Men man kan väl också, en till sak som jag skulle lägga till, för det här är ju inte något som bara så här, this goes out bara till Berlusconi och Trump och Lindsay Lohan, utan även till oss till vardags när man gör någonting dumt, att inte förringa de som tagit illa vid sig eller liksom skruva till deras utgångspunkt. Det är en stor debatt nu om Carina Bergfeldt och den stora debatten om apropå att hon hade uppmuntrat folk att skänka pengar till Svenska Afghankommittén och så vidare. Och så ska man verkligen göra det som en oberoende public service-journalist och så vidare. Och att många där kände sig liksom att de nästan blev hånade för att Carina i sitt Instagramflöde när hon skulle försöka göra just det vi pratar om, att liksom ta ansvar för det här, och istället blev så här, jaha, så man får inte bry sig om krigsbarn, att man säger nej, det är inte det motståndarna säger. Alltså ungefär som att Berlusconi skulle säga, jaha, så nu får man inte tycka om kvinnor längre. Jo, du får tycka om kvinnor, du ska bara inte börja jucka mot kvinnor som i tjänst liksom står och bötfäller bilar. Det vill säga, om du gjort någonting klandervärt och folk börjar klandra dig, gör inte narr av deras klagomål.
Nej.
Gör inte ner dem, utan visa det respekt. Tolka det liksom på ett rimligt sätt, så kommer du att mötas av väldigt mycket mer respekt.
What occurred was unintentional, completely regrettable, and I apologize if you guys are offended.
genus.
Ja, berätta.
Jag har lite att säga, men jag tänkte att du har säkert mer att säga.
Det jag har läst på ämnet är ju att män har en mycket mer så här, three strikes you're out och kvinnor ryker på första. Och att domen över en kvinna, så det är nästan som att slarvig analys, men att säga det vi pratade om tidigare, att så här, hyckleri, det vill säga en god person som gör snedsteg döms hårdare än någon som aldrig har påstått sig vara god.
Ja.
Och att i kvinnorollen, den är liksom förknippad mycket mer med någon form av liksom, det där lite modigare, renare, heligare, duktigare, präktigare.
Ja.
Vilket betyder att en kvinna som drar Toblerone på företagskortet är ett mycket liksom, det är värre
ja.
Än enormt många företagsledare som varje dag skor sig gränslöst mycket
ja.
På skattebetalarnas bekostnad, till exempel.
Ja, alltså den Mona Sahlin är väl ett väldigt bra exempel på det. Om man tittar på vad det var som faktiskt hände.
Ja, och även det var någon handväskehistoria där senare när hon liksom hade en lyxig handväska och det var liksom, fy fan! Och så, men har ni någonsin kikat på vad de här klockorna på herrarnas armar kostar?
Ja.
Om man ska vara sån.
Precis, så att det finns olika måttstockar där helt enkelt. Och jag såg också, man blev inte jätteöverraskad, men det var lite deppigt. Amerikansk studie som visade att svarta politiker i korruptionsskandaler döms mycket hårdare.
Yes.
Deras approval påverkas mer. Blir du förvånad av det?
Nej, inte eftersom vi inte i något avsnitt har kunnat påvisa en omvänd tendens. Nej. Nämligen att people of color, gud vad mycket jag slänger med engelska uttryck i det här avsnittet, men att de skulle liksom ha några som helst fördelar. Det har ju inte i något avsnitt förekommit.
Mm.
Tvärtom däremot, flera gånger.
Så olika måttstockar, ja. Helt enkelt. Men varför hamnar man i en skandal? Jo, det är ju ofta man är en person i maktposition. Vad händer med personer i maktposition, Lina?
Ja, men de korrumperas, det vet vi. Makt korrumperar.
Makt korrumperar. Och jag tänkte bara avslutningsvis att vi kunde ta upp några sådana här motmedel. Vad är liksom medicinen om man nu råkar vara en person som
ja.
Har katapultats in i makt?
Och med makt behöver inte vara chef eller president eller liknande, utan kanske bara oj, 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 nu är jag it girl här i gänget.
Nu har jag 50 000 följare på Instagram.
Ja, precis. Mm. Några råd på vägen.
Ja. Det som händer, vi har ju pratat om det ofta, men det är ju att man får ett sånt här, och nu blir det engelska för att, sense of entitlement, det är så bra
man
börjar
känna sig berättigad till liksom, lite till fördelar liksom.
Ja, just det, och det är väldigt väl dokumenterat i forskning då, att det händer väldigt fort och är väldigt starkt, den känslan att jag har rätt att göra saker som andra inte har, och så bör man göra det, och sen så visar det sig att folk visst tycker att man ska så att säga följa de regler vi har i samhället.
Ja, just det. Man kan faktiskt komma i tid till mötet även som chef.
Exakt.
Till och med önskvärt. Ja.
Och Dr. Keltner, den här forskaren på Berkeley som har skrivit så mycket om det här. Hans tre tips är då att, eller han har nog fler tips än så, men de tre jag tänkte lyfta fram, det är tre typer av liksom, aktiviteter eller beteenden eller känslolägen som man lätt liksom, glömmer i det här maktruset. De måste man liksom, aktivt söka upp.
Ja, gud vad bra. Och vilka är de?
Det ena är att uttrycka tacksamhet.
Just det.
Känna sig tacksam.
Vad bra det gick för vårt företag den här säsongen, eller hur man nu mäter företagstid. Tack alla medarbetare, utan er. Det är ju ni som har gjort detta.
Ja.
Tack för kaffet, Britt-Marie.
Japp, att känna empati, att känna med andra, det är en sån här grej också då som den här maktforskningen visar att vi snabbt blir sämre på när vi får makt.
Så just
att, det. Så att det behöver man då mer aktivt ägna sig åt.
Och hur kan en sån tanke se ut för någon som har glömt hur det går till?
Jo, men här sitter jag och är full of myself och då ska jag bara undra hur... Alltså man får bara bestämma sig för att nu ska jag fundera på hur är det för Lina just nu? Hon ska också sitta och podda men samtidigt ta hand om en bebis. Undrar hur det är? Det måste vara ganska stressigt.
Hon har lagt den på golvet mellan sina fötter kan jag säga. Riktigt bra föräldraskap.
Men den typen av perspektivskifte ägnar man sig mindre åt om man är en sån här Berlusconi-figur. Och då behöver man, enligt Dacher Keltner, aktivt vika tid åt det. Punkt tre är att ge. Att vara generös.
Ja.
För det är en annan, wow. Det är en annan grej som man så att säga.
Man roffar åt sig. Man
blir roffig för att man vi har det här kakexperimentet som jag tagit upp flera gånger.
Fyra personer blir randomly tilldelade olika positioner. Du Kurre, du är chef i det här gänget. Så ställer man fram ett kak med fem fator. Ett fat med fem kakor var på den som för en kvart sen i den här leken blev utsatt till chef, den personen kommer ta den extra kakan.
Ja, just det. Jag tror
att tycker att det är inga konstigheter.
Mer än 50% så ofta kommer den nyblivna chefen att ta extra kakan, så att säga. Så att det händer direkt då. Mm. Och där är motmedlet en liksom aktiv generositet. Det kommer inte komma inifrån. Det är det som är
Man måste nästan ha på en to-do-lista.
Man måste nästan ha på en to-do-lista alla de här grejerna. Mm. Liksom ägna mig åt empatiskt tänkande, vara tacksam och var givmild, skriva in i kalendern den typen av aktiviteter.
Och om vi då tänker oss att Berlusconi nådde sin maktposition faktiskt genom prosociala egenskaper. Han kanske var rolig, bjussig, en härlig typ.
Eller så föddes han in i det, jag vet inte hans
historia. Ja, precis. Men om vi säger att han skulle faktiskt ha fått det här för att folk gillade honom och sen började han bete sig illa. Då tror vi att om han på sin to-do-lista framför alla andra saker hade att han ska vara tacksam, han ska vara empatisk, han ska vara generös. Om han hade gjort det, ofta verkligen praktiserat det, så hade han inte ställt sig juckat mot parkeringsvakten.
Det hade blivit lite mindre juck, tror jag.
Lite tråkigare för oss eventuellt.
Kanske.
Men mycket härligare för parkeringsvakten.
Brittiska tabloider brukar vara bra på det där. Mm. Frågan är det de som är bra på att förpacka skandalerna eller har England mycket mer juicy skandaler?
Det är rubriksättningen, tror jag.
Tror du det?
Ja, de är så briljanta.
Men det är ju också, jag fattar inte, det är mycket sådär, du vet, 80-årig Tory-politiker och lord iförd blöjor matar någon prostituerad med ragu. Alltså det är alltid så här, det finns alltid någon så här bizarr twist på deras skandaler som på något vis inte sker någon annanstans.
Det från dumma människor om älskade skandaler. Tack för att ni lyssnat allihop, och lyssna gärna vidare på poddarna Måndag och Lunch med Montelius som också pratar skandaler den här veckan. Och det här avsnittet har som sagt gjorts i samarbete med Riksteatern, hela Sveriges scen. Stort tack till Riksteatern, tack till dig Björn Hedensjö, psykolog och författare. Tack till, märker du hur generös och tacksam jag är, Björn?
Jätte.
Tack till vår producent Clara Wallin och tack till Beppo där vi har fått spela in den här podden. Men framförallt ett enormt stort tack till alla er lyssnare, nya och gamla. Vi hörs snart igen. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.